börjar svikta. Och vad har hänt med utrustningen? Den ser inte ut så här. Man går inte i en tunn skjorta längre. Man går knappast med bara armar. Man går inte i såna här finbyxor. Man går inte i lågskor. Och man går inte med en sån här skärmmössa på sig. Det har blivit en enorm förändring just med polisens skydd. Jag ska visa, illustrera detta lite nu. Tyvärr har jag ingen, heter det, koppel och grej kvar. Jag ska visa med den här. Nu gäller det för polisen att alltid ikläda sig skyddsväst. Som skyddar mot alla angrepp. Jag lärde mig inte riktigt att börja med den här. Men nu ser man knappast någon polis som inte har skyddsväst. Och vad har han mer? Han har en ny batong, en expanderbatong. Han har en starkare pistol. Han har pepparspray. Och jag har faktiskt varit utsatt för en gång och fick det själv i ögonen. Det gör jätteont. Ja, misstag. Och sen så har man också kommit med en elektrisk pistol. Alltså man skjuter elektriskt mot någon. Och man har stora kängor som ska klara en häst som ska stå emot trycket av en häst. Så det har blivit en extrem säkerhetsuppryckning för polisen. Och det här väger kanske 10-12 kilo där man går runt med. Sen om det är ett allvarligare läge så ska man ha en tungare väst på sig. Man ska ha hjälm och då kanske du väger uppåt 17-18 kilo. En ovanlig inledning på en predikan, eller hur? Men just idag så lever vi i en extremt farlig tid. Och polisen behöver beskydd. Mot de faror som de möts av. Men också vi som församling behöver skydd. Och min poäng med den här lilla visningen är att bönen till Herren ger oss det skyddet. Vi ska lyssna på vad Guds ord säger från Filipperbrevet 4, 7-8. Då skall Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag tror jag nu blev fel. Det var inte riktigt. Filipperbrevet 7 och 8. Jag får läsa upp det själv då. Jag kan se vad jag har det. Det är en vers till där, tror jag. Nu ska vi se här. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt ni tänker, ge era hjärtan och deras tankar skydd i Kristus Jesus. Och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och äkta, alla som kallas stygg och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Det kanske var det som du hade skrivit. Förlåt mig, Julius, jag blandade ihop det här. Det var mitt fel. Mitt fel. Och så tar vi Saltaren 22. Må Herren svara dig på nödens dag. Må Jakobs Gud namn, må Jakobs Guds namn bli ditt värn. Det finns så många bibelord som talar just om detta, att vi får Guds skydd både när vi ber till honom och när vi är tillsammans så här. Och jag tror att jag har fått det här från Gud, just det här att vi ska be om Guds beskydd. Vi ber ju ganska ofta om våra bönämnen, och det här ska man inte ställa emot varandra. Men att få Guds beskydd är så fantastiskt. Gud bryr sig om oss alla våra bönämnen också naturligtvis. Men att be Gud om beskydd, det behöver vi. Innan jag går in och läser evangeliet så vill jag säga några saker om bön. Och de här tipsen har du hört många, många gånger. Det gäller att skaffa sig rutiner. Jag har väldigt svårt med detta med rutiner. Jag har oerhört svårt att sätta mig ner en timme och be. Tankarna flyger och far. Det fanns mycket böcker man kan läsa om det här, att man bara en timme ska be och så vidare. Men jag har haft svårt för det. Men det gäller att hitta sina egna rutiner. Och jag får mycket hjälp av att gå till kyrkan här på tisdagar och fredagar. En timme så ber vi tillsammans. Det hjälper mig att hålla fokus på bönen och på Herren. Det passar mig utmärkt. Jorden, jag har en bönelista som vi ber i stort sett för varje morgon. Och det är också något väldigt bra att ha en bönelista. Man sätter upp några namn och så ber man för det så ofta man kommer ihåg. När jag var liten pojke, 11-12 år, så besökte jag min farmor och farfar. Och han var präst nere i Vassända Naglum utanför Vänersborg. Och då fick jag ett samtal med honom när jag tror var 11 år. Det var strax innan han dog. Då sa han till mig: Bo, vet du vad jag gör innan jag lägger mig? Nej. Jag börjar med att nämna min äldste son och hans fru. Och sen hans barn och den näste sonen. Och sen kommer jag ner till din pappa Yngve och Ingerd. Och så ber jag för Lars, Bo och Elisabeth. Det gör jag varje kväll. Och då tänkte jag så här. Nästan i 12 år har han bett för mig och vår släkt. Och jag räknade ihop till det här. Det blir alltså 4380 gånger som han har nämnt mitt namn inför Herren. Och mina syskon. Det är mäktigt. Vi har på väggen en liten par knäppta händer. Vet ni vem de här händerna är? Jag inte så vet kanske. Andreas, du har varit hemma hos oss mycket. Nej. Ingen så vet jag. Det är Jorunns händer. Jessa, som några kanske känner, varit med i Pingstkyrkan. Hon gjorde mycket gipsavgjutningar. Och då ville hon göra på Jorunns händer. Och det är en påminnelse om att vi kan be till Gud. Och jag tror det står en liten lapp, en liten skylt över. För mig, säger Jorden, är det lika viktigt att be som att andas. Så Guds barn är skrivna i livets bok. Och det står på flera ställen, både gamla och nya testamentet. Och jag skulle vilja läsa ett bibelord från Malaki. Det var en väldigt svår tid i Malaki då på den tiden. Det var som det var nu ungefär, mycket otro och mycket man trodde på Baal och man har kommit mycket i synd. Då skriver Malaki så här: Så har det som fruktar Herren talat sinsemellan. Men Herren har lyssnat uppmärksamt och låtit göra en förteckning för att ingen som fruktar Herren och aktar hans namn ska glömmas. Och så kommer det lite till, va? Kommer en vers till. 17 också, då tar jag läser den. Jag läser den igen. Så har det som fruktar Herren talat sinsemellan. Men Herren har lyssnat uppmärksamt och låtit göra en förteckning för att ingen som fruktar Herren ska glömmas. Den dag jag griper in, säger Herren Sebaot, ska det vara min dyra egendom. Och jag ska måna om dem som en far månar om den son som tjänar honom. Så Gud har alla våra namn inskrivna i himlen. Vi lämnar oss till honom. Detta var en lång inledning. Men nu kommer dagens evangelietext på väggen. Och det är från Lukas 1-8, kapitel 18. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sen tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta den vänta? Är det någon som varit i en rättssal? Det är lite personligt, men är det någon som varit lyssnat på en rättegång någon gång? Det är några stycken här. Och det är en viss stämning i en rättssal. Domaren sätter sin prägel på något sätt i själva rättssalen. Hans karisma. När jag vittnade i Stockholm när jag jobbade där, så kände jag, var vid något tillfälle, jag kände att den här domaren, han tror inte på mig. Utan man kände, nej, han trodde inte på mig. Sen kom jag till Kristinehamn här på tingsrätten här. Josef Styrud och Gunnar Larsson. Som sa så här: nej, men har polismannen sagt så, så är det nog så. Så det var en helt annan attityd emot polisen där, kan jag säga. Jag vill inte generalisera för mycket, men så kände jag i alla fall. Och jag läste lite på om rättsväsendet på Jesu tid. Den här domaren, han var troligen inte judisk, utan han var nog utsedd av, antingen var han utsedd av Herodes eller av romarna. De här domarna var ökända. Och det här, de som gick upp i rätten där, de hade inte någon som helst chans att klara sig om de inte betalade eller hade ett stort inflytande i samhället. Det fanns inget hopp om att få rätt. Man kallar dem för rånardomare. Mot den här rovlyssne, ohederliga domaren ställer Jesus en fattig, försvarslös änka. Normalt var inte kvinnor myndiga på den tiden, men änkor hade den rätten att tala för sig. Utgångsläget var lite som David mot Goliat. I mitt inre kan jag se den här korrupta domaren i rättssalen. Den här kvinnan kommer gång på gång. Det är inte säkert att hon var så gammal. Jag har alltid tänkt henne så gammal. Jag läste om det här. Jag är inte säkert att hon var gammal. Hon kanske hade många barn. Hennes man kanske hade dött i krig eller sjukdom. Och hon var i desperat situation. Och det första egenskapen som man tänker på är att vilket mod hon hade. Jag har varit många gånger i rätten, både i Stockholm och här i Kristinehamn och Karlstad. Och man känner sig inte speciellt kaxig när man kommer in i en rättssal. Men hon gav sig inte. Hon hade en enorm uthållighet. Och kan riktigt se den här domaren spana mot dörrarna där nere. Och så ser han, nej, nu kommer hon igen. Vad ska jag göra? Hon pinnar livet ut mig. Hon är ju här varje dag. Och det här är inte första gången Jesus ställer sådana här ytterligheter mot varandra. Vi vet ju också att till slut så fick hon rätt, den här kvinnan, mot den här ohederliga domaren. Och i den här liknelsen som Jesus nämner så vill jag poängtera att vi inte ska tro att det finns några som helst likheter mellan den här ohederliga domaren och Gud själv. Utan han vill visa på den här ytterligheterna. Den ohederliga, korrupta domaren och Guds kärlek. Och nu kommer jag till det som jag skulle säga. Det är inte första gången som Jesus ställer två ytterligheter mot varandra. I Lukas 11:11 så står det: finns det någon far ibland det som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Och sen nästa vers, jag kanske inte skrev rätt till dig, stackars där Julius. Jag läser själv vad det står. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni redan som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som tror honom? Detta är ju lite jobbigt att höra, ni som är onda. När jag ser på mig själv så vet jag att en del saker jag gör är ganska bra. Men jag vet att en del saker jag gör också är ganska dåliga. Jag syndat helt enkelt. Och då är vi på rätt väg. När vi börjar inse att vi är syndare, då kan vi överlåta vårt synd till Herren själv och bli förlåtna. Bo Hjärt, som jag brukar citera, som jag läser innan jag ska predika hans kommentarer till Nya Testamentet, biskop i Skara. Han skriver så här: om nu redan en dålig domare kan höra på en fattig änka som inte slutar att bedja, hur mycket mer måste inte då den gode guden höra på sina egna barn? Och rätten gäller inte deras privata angelägenheter utan deras tro på Gud och hans rike. Har du någon gång hört uttrycket man ska välja sina krig eller strider? Och vi vet att en del människor ofta kommer i krig och strider. Och det här är väldigt ansträngande. Jag vet inte om ni har varit i några strider, men det är mycket, mycket ansträngande att vara en stridszon. Det tar mycket, mycket kraft. Så man ska välja med stor omsorg om man ska gå in i något krig med någon person eller något, i någon sak. Och hävda sin rätt. Och ni vet, många gånger spelar det ingen roll om det blev på det ena eller andra sättet. Det spelar faktiskt ingen roll. Men ibland gör det det. Och jag har ett exempel. Jag har frågat min son Jakob, den yngste, kan jag få berätta det här i predikan? Kör, pappa, sa han. Det var nämligen så att i slutet när han gick i andra gymnasieklassen så hade han svårt med matematik. Och han klarade visst A-kursen, men så var det B-kursen som han också måste klara för att få ett fullvärdigt betyg. Och han låg precis på gränsen mellan godkänt och icke godkänt. Och sen när kom det mot slutet i maj här nu, så sa matematikläraren: du ligger faktiskt lite under, så du kommer få icke godkänt. Och så var det en annan flicka, eller en klasskamrat: du ligger också lite under, du kommer få icke godkänt. Så Jakob, han köpte det här att han blir icke godkänd. Så kom examensdagen. Och sen öppnade han betyget. Och så står det godkänt på matematik. Och den andra tjejen också godkänd. Nej men, han försökte få tag på den där läraren, han var inte där. Så de sprang till någon biträdande skolledare och frågade. Läraren sa att vi var underkända, men nu står det att vi är godkända. Ja, men då ska ni gå på det, sa han. Är det godkända, så är ni godkända. Så hela sommaren gick där och han mådde väldigt bra att han slapp göra om den här matematikproven. Men sen tror jag det var bara några veckor innan så stod att man skulle börja gå någon specialkurs för att klara upp det här matematikbetyget. Och på något sätt fick Jakob reda på också att han också skulle gå den här kursen. Så han tappade ju helt modet av detta. Så jag tänkte, det här är ju inte rätt. Alltså, om man fått ett betyg så ska det väl gälla. Och då tänkte jag, nu måste jag kämpa lite här. För det här går inte. Så jag sa Jakob, nu ska jag försöka hjälpa dig så mycket jag kan. Så vi ringde en skolledare här i stan och bad så här, kan vi få ett samtal med dig? Och vi fick det. Vi var där både Jakob och jag. Han sa, det här kommer jag fixa. Det här är inte rätt, det här kommer jag fixa. Och vi kände oss jättelättade av det. Och vad skönt att det var klart nu. Och så, han skulle bara säga till den här läraren och sen skulle allt vara klart. Men sen märkte Jakob att den här läraren, han undvek honom. Eller den här skolläraren undvek Jakob. Han ville liksom inte prata med honom. Men till slut så fick han tag på honom. Och så sa den här ledaren till Jakob så här att du måste göra lite uppgifter till. Du kommer inte få godkänt. Va? Du sa ju det när vi satt och pratade med dig. Jag vet inte om han sa ju så, men han blev väldigt chockad i alla fall. Då blev pappa Bo rätt arg. Hur ska jag göra? Anmäla och kriga? Nej, jag tänker, jag ringer Skolverket. Och så ringde jag Skolverket och tänkte jag måste få prata med en jurist där. Så jag ber att få prata med en jurist på Skolverket. Och jag vet själv när jag tar emot samtal när jag varit polis att man försvarar gärna sin kollega eller vad det kan vara. Då pratade med den här skolledaren och sa, nej det här är fel, sa han. Alltså, det ska vara till elevens fördel. Så här kan man inte gå och ändra betyg hur som helst i ett dokument som man har fått ett betyg. Tänkte jag, vad skönt. Det här om ni överklagar det här så kommer det inte vara några problem, sa han. Så då fick jag verkligen mod till mig. Så då en morgon ringde jag upp rektorn. Jag hörde att han var i ett bilgarage. Och sen hörde jag att han svarade och sa att det är Bo Nilsson. Jag hörde liksom att nu är den där, nu är den där som kommer pina livet ur mig. Det här med betyget. Ja, vad är det med det? Du, jag pratade lite med Skolverket här och de säger att man kan inte göra så här, ändra på betyg. Så. Nej, det kan man inte, sa han. Jag kommer ändra det här och jag kommer också... Ja, vad bra, sa jag. Och så var det en sak till. Det var en flicka också som inte fick godkänt. Hon ska också få ändrat betyg till godkänt. Och det gick jättefort. Så fick de godkänt bägge två. Och det var ett krig som höll på lite en stund. Men det var inte så jättejobbigt. Men det var, vi ville hävda vår rätt i alla fall. Och det är kyrkans uppgift att stå upp för den lilla människan. Vi har haft en del familjer som har haft svårigheter här. Vi har haft flyktingar här som har haft det svårt. Och det är vår uppgift. Jag har varit hos Bengt Sjöberg i Filipstad några gånger. Han har ju massor med flyktingärenden som han jobbar med för att de ska få stanna i Sverige. Så kan jag ha en liten hälsning här från Ingmar Elf som var uppe i Stockholm och träffade på Vietnam som var här med sin familj. Och nu jobbar han som sköterska, man jobbar i alla fall på akuten i Sabbatsbergs sjukhus. Och likadant Matthew jobbar också. Och det var några gånger vi stod upp för några människor som har gått bra för sen. Nu kommer jag till det bästa. Om ni vill så får ni sluta ögonen, men nu ska vi se om vi får upp ett bibelord här. För det är ju så att Jesus själv ber för oss. Johannes 17:9. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom det är dina. Och vidare i vers 24. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är. För att det ska få se min härlighet. Den som du har gett mig eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Vi ber. Tack Jesus att du ber för oss. Tack för att du ger oss beskydd. Hjälp oss, Herre, i det dagliga med våra rutiner. Att vi är inför ditt ansikte då och då, så att vi får umgås med dig. Välsigna oss i fortsättningen. I Jesu namn. Amen.
Vi ska nu ha lovsjunga och ge tillfälle till förbön för den som så önskar. Och då finns Bosse och Karin som förbedjare. Och det blir där nere som vi brukar vara.
Herre, hör min bön, 681 i psalmboken.